Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkommen Daniel Örtoft.
Tack så mycket. Kul att få vara här igen.
Ja, jättekul att du är här.
Ja, tack.
Vill du dricka lite vatten?
Jag tror det. Tack.
I det här programmet är det jag som ställer frågorna och Daniel som svarar. Och det innebär att han får prata väldigt mycket medan jag sitter och dricker kaffe och har det gött. Och sen tar jag ingen hänsyn till att Daniel också behöver dricka lite. Men det du får dricka, det är helt okej.
Ja, vad bra.
Förra avsnittet pratade vi om förstoppning.
Mm.
Men vi har inte pratat om hur vi ska behandla förstoppningen.
Nej, just det.
Vilket vi ska göra idag.
Ja, det finns ju en bra trappa att följa här. Det som brukar vara det viktigaste i en lyckad behandling, det är att man verkligen under liksom första besöket har gått om tid att förklara behandlingen, hur den ska gå till.
Mm.
Och också lägga mycket tyngd på att det här är något som tar lång tid, kräver att man håller compliance och har tålamod.
Säger du det till föräldrarna?
Ja, precis.
Det är viktigt att jag håller compliance.
Jag håller compliance.
Ja, nej, men jag förstår att du inte säger det.
Nej.
Jag skojar.
Ja.
Men du, det tar lång tid. Det är så.
Ja, alltså det är ju lite olika. Är det mer en akut påkommen förstoppning, då är det inte riktigt lika lång behandlingstid.
Mm.
Men framförallt om vi träffar på barnmottagningen är det ju ofta i princip en kronisk förstoppning vi har att göra med. Där,
just det, för rektum... ni har fått en remiss från oss på vårdcentralen.
Ja, men precis.
Ja.
Och även innan de har kommit till oss, när man är i behandlingsskedet hos en vårdcentralsdoktor, så är det oftast något problem som har förelegat en längre tid.
Mm.
Och då är ju rektum i den här fasen att den är uttömd. Det är i princip konstant avföring i där nere som har skapat den onda cirkeln, och de håller emot, och då är liksom tarmen som sagt utspänd.
Mm.
Och när man väl får ordning på avföringen så att den är mjuk och passerar lätt, så är det inte som att tarmen direkt är superelastisk och drar sig tillbaka till sin normala form och kan hantera signalerna på samma sätt igen, utan den här återställningen tar tid.
Just det.
Och det är där av anledningen att man måste hålla ut, att tarmen måste få återhämta sig och på något sätt programmeras tillbaka till sin originalfunktion, kan man säga. Så målet med behandlingen är ju alltid då att normalisera den här tarmfunktionen och få liksom en smärtfri och regelbunden avföring. Det är ju någonting som primärt förhoppningsvis klaras av inom primärvård eller barnhälsovård. Och i första hand är det ofta en sjuksköterska eller BVC-sjuksköterska som gör första behandlingsinitieringen och står för de första biten av uppföljning. Det absolut första som man ska prata om är sina toalettrutiner då. Man ska försöka gå åtminstone en, gärna två gånger på toa dagligen.
Mm.
Och med fördel göra det efter att man har ätit, för att då utnyttja den här gastrokoliska reflexen som man enkelt kan förklara att när någonting, när kroppen känner att någonting kommer in så vill den också knuffa ut något annat.
Mm.
Och därför behöver man ofta gå på toa just efter man ätit.
Inkomster och utgifter.
Ja, precis.
Kan man förklara om det är någon...
Kredit och debit.
Någon kostymklädd förälder kan man ta ekonomitermer med fördel.
Ja. Och ja, här är det också precis som en orsak till att man får förstoppning kan vara stress och press när man ska gå på toa. Så är det, ska det ju här vara raka motsatsen, att barnet ska få gå i lugn och ro. Den ska få god tid på sig att sitta där. Man ska inte tjata. Man ska inte upprepa att fråga hur går det där inne, hur går det där inne. Liksom, låt dem sitta i fred och försöka med fördel ha en fotpall för att liksom på så sätt komma upp med knäna och då... Ja, lite enkelt förklara att man liksom rätar ut tarmen i den vinkeln och då underlättar ännu mer då avföringspassage. Och det här går ut på är att barnet ska lära sig att känna igen när det är dags och då gå på toa och inte hålla emot och liksom skapa den här onda cirkeln. Den andra viktiga faktorn som man tidigt ska jobba med är ju att försöka ha en bra fysisk aktivitetsnivå under dagen. Det är ju också ett problem i sig det här med att öka stillasittande hos barn och vad det leder till. Och en del är ju det att de lättare blir förstoppade. Så att försöka hålla en viss nivå av normal fysisk aktivitet.
Mm. Ja.
Och sen egentligen då en väldigt viktig faktor i kombination med de här två andra är ju då kosten. Och för enkelt kan man säga att man ska äta regelbundet, inte massa småätande utan försöka hålla jämna måltider med något enstaka mellanmål på förmiddag och eftermiddag. Gärna så varierad och allsidig kost som det går. Försök att, har man upp då hamnat i förstoppningsproblematiken, att försöka minska på mat som är stoppande som vanlig pasta, vitt bröd, men även banan och blåbär och ett rätt så vanligt som man ofta hör när man träffar de här patienterna att de dricker väldigt mycket mjölk.
Mm.
Istället försöka då öka mängden fiberrik kost som med mycket fullkorn, råa grönsaker är bra och en viss annan frukt och klassikerna är ju katrinplommon och päron som är bra. Det som är viktigt att tänka på här är också att öka på fibrerna mycket kräver också att man säkerställer ett bra vätskeintag av vatten.
Annars har det snarare motsatt
effekt. Precis, för mycket fibrer utan till med vätska kan snarare ge en stoppande effekt.
Mm. Daniel, du sitter ju på barnmottagningen och jag sitter ju på vårdcentralen.
Mm.
När tycker du att jag ska skicka patienter, barn med förstoppning till dig?
Ofta är det ju så att vid en första kontakt, i alla fall hos de mindre barnen, när de söker för förstoppning så är det ofta på BVC man tar upp problemet. Och då är det ofta en sjuksköterska som börjar med handläggning och råd.
Mm.
Och sen ska ju och är ju den normala gången att blir det inte bra då så kopplar man in vårdcentralsdoktorn.
Mm.
Och så kan man då, som vi pratade om i förra avsnittet, orsak till att remittera till oss kan ju då vara man känner sig osäker på diagnosen. Har jag rätt diagnos? Kan vara en anledning till att man vill remittera in. Man känner att det här det passar inte riktigt. Jag känner mig otrygg. Ja. Eller om man har följt den liksom standardbehandlingstrappan som man ska göra inom primärvården men det fortfarande inte blir bra. Alltså ett svårbehandlat fall. Eller där man får någon form av misstanke om en bakomliggande sjukdom som man känner att det här måste utredas vidare inom barnkliniken. Till exempel celiaki, hypotyreos eller något sånt.
Mm.
Även till exempel om man har ett helammande spädbarn med tendens till avföringsproblematik, förstoppning, vilket är väldigt ovanligt. Då är det en anledning till att remittera in till oss.
Mm.
Om man har väldigt mycket eksem och kanske också kräkningsproblematik så man kan börja fundera på om det här är en komjölksproteinallergi.
Mm.
En anledning att skicka in till oss.
Jag bara tänkte där med till exempel komjölksallergi, IBD, celiaki. Är det ingenting man kan behandla då på vårdcentralen eller brukar man skicka det?
Ja, alla de sakerna är sånt som vi följer på barnmottagningen och hjälper till med.
Mm.
Men också till exempel om det finns bara tillväxtavvikelser eller om de samtidigt har det här urinvägssymptom, inkontinens, trängningar och så.
Mm.
En anledning till att skicka till oss.
Ja. Hur tycker du att en bra remiss ska se ut? Vad vill ni ha med i remissen?
Ja, dels en beskrivning av symptomen som vi pratade om tidigare. Vad man ska fråga efter och vad man då får napp på.
Mm.
Så det blir ju en beskrivning av symptomen och liksom det relevanta i sjukhistorien. Alltså, hur länge har det pågått? Hur ger det sig uttryck? Vilka, om några bifynd finns? Om man har testat läkemedel och i så fall vilka och hur länge och vilka doser och så vidare.
Mm.
Om man har gjort någon utredning, till exempel transglutaminasantikroppar eller annan provtagning.
Mm.
Eller om man till och med har gjort någon radiologisk undersökning. Att ha med det. Och sen absolut då någon kommentar kring tillväxten. Här i vår region så ser vi ju tillväxtkurvan och alla mätvärden från BVC så att man behöver inte skriva i exakta värden utan det ser ju i journalen.
Mm.
Men om det är någon situation, om man har ett journalsystem där det inte är så är det ju väldigt viktigt att man får med sig tillväxtkurvan från BVC så att man kan följa och tolka den.
Mm.
Ja, det är väl det viktigaste.
Mm. Då har vi gått igenom lite livsstilsfaktorer och lite kostråd.
Mm.
Men du hade en behandlingstrappa som jag är väldigt intresserad av.
Ja, precis. Och då kan man säga att steg ett på den trappan är just det här med kostråd, toalettrutiner och så.
Mm.
Men när inte det då riktigt räcker till så går man vidare till steg två. Och då lägger man till ett mjukgörande tarmmedel helt enkelt. Och här brukar man ju då säga att det finns ju startdoser för alla dessa preparat som står i FASS och också vilka åldersindikationer de passar för. Men sen så styr man ju lite dosen efter behandlingsresultat. Och som vi nämnde tidigare att en effektiv behandling för att verkligen uppnå normaliserad tarmfunktion och allt vad det innebär och att kunna avsluta medicinering kan ju ta upp mot 6 till och med 12 månader innan man är i hamn. Och det är jätteviktigt att redan från start ha med sig föräldrar i den insikten.
Mm.
Och vad man än gör att sluta inte med medicinering när man börjar se att det är positiva resultat. För det räcker inte bara att uppnå det utan det kräver tid. Så. Och att man ska åtminstone i en månad, minst en månad, haft normal avföring innan man överväger att trappa ner medicin, skulle jag säga. Det första läkemedlet som oftast börjar med via då BVC eller vårdcentral, det är ju laktulos.
Mm.
En medicin som många känner igen och det är ju en, jag kan säga att det är som en sockerlösning, det är en disaccharid som passerar genom hela tunntarmen, alltså magen, tunntarmen utan att brytas ner eller tas upp på något sätt. Och i tjocktarmen så bryts den ner. Och det, den då bryts ner till olika former av syror. De funkar osmotiskt genom att de drar till sig och binder vatten. Och påverkar därmed peristaltiken att trycka ut avföringen. Och denna medicin är ofta den man börjar med. Och den kan ges även till de minsta. Barnen brukar väl säga att från åtminstone halvåret uppåt går det bra. Vill man börja tidigare kanske man ska konsultera barndoktor.
Mm. Om jag låter lite fnittrig du så här för att jag och Daniel har tagit om det här typ 20 gånger. För att av någon anledning tycker vi att det här är väldigt kul så vi bara skrattar. Men det jag ville fråga var, alltså laktulos är ju både ett produktnamn men också den verksamma substansen.
Precis.
Finns det några andra generika preparat som innehåller laktulos?
Ja, det finns ett som heter Dulfalac som är samma verksamma substans okay. som laktulos. Det är det jag känner till.
Just det, okej. Okay. Så det här var steg två i den här behandlingstrappan.
Ja, och det finns ytterligare ett mjukgörande medel som man kan använda här som är, heter Importal, där den verksamma substansen är laktitol. Det är också en sån här disaccharid. Den är ju då ett oralt pulver till skillnad från laktulos som var en oral lösning. Men de verkar ungefär på samma sätt då.
Okej, så det här var då alltså osmotiskt aktiva laxeringsmedel som är tarmreglerande, mjukgörande.
Precis, och den vanligaste biverkningen är ju att de får väldigt mycket gas och blir besvärade av det, barnen. Att de liksom känner av, ja, de blir gasiga och oroliga. Mm. Att det trycker och spänner och gör lite ont, vilket gör svårt att hålla compliance.
Hur länge ska man behandla med det här?
Ja, men som sagt, man fortsätter så länge det behövs i princip. Ja. Det handlar om att ha tålamod, köra på och som sagt, alltså
en månad efter att man har blivit bra.
Liksom, då kan man börja fundera på att liksom trappa ut. Och det är också lite så här, var man är i förstoppningsprocessen. Kom man in tidigt och fick god effekt snabbt, då kanske tiden man behöver hålla kvar behandlingen kan vara lite kortare. Men där ofta vi blir inblandade, där det har hållit på länge och det har varit svårt att komma till rätta med det, där är det viktigare med ett långsiktigt mål att hålla ut. Som standard tycker jag att man ska ha någon form av uppföljning inom en månad, 4-6 veckor, för att se hur det har gått. Och har det då inte liksom haft någon större märkbar effekt, då är det väl läge att överväga att höja dosen. Har det haft god effekt, ja, men då fortsätter man med oförändrad dos ett litet tag till. Och skulle de nämna att det snarare är jättelöst och bara rinner ut, ja, men då är det ju läge att sänka dosen. Men där ska man också vara noga med vid insättandet att de ska höra av sig tidigare såklart om det blir besvärande biverkningar eller alldeles för god effekt. Och lite beroende på vilken typ av förälder man har framför sig, hur liksom kompetenta man känner dem med och hur trygga de är, så kan man ju också ge instruktioner om dosjusteringar till dem så att de själva kan parera hemma. Så att de inte behöver få just att vi i sjukvården ska säga till dem att ja, men sänk med en milliliter eller en halv dospåse och sånt, utan att man kan ge dem instruktionerna.
Vad brukar du säga då?
Ja.
Enkelt sett till föräldrarna. Alltså, hur kan man själv reglera det där?
Ja, men precis. Men om man tar då kanske ett förskolebarn som har förstoppning och som man sätter in på laktulos och kanske börjar med 10 ml som är den lägre dosen. Upplever de då att det inom rätt så kort tid blir väldigt, väldigt lös avföring snarare, att det har väldigt god effekt, ja, men då brukar jag säga sänk med 2 ml åt gången och se ifall det liksom normaliseras. Har inte haft någon som helst effekt på 2-3 veckor, så brukar jag säga till dem att öka med 2,5 ml och fortsätt ytterligare till 2,5 om det fortfarande inte har haft effekt efter några veckor. Och sen är det massa biverkningar då får de bara höra av sig, för att då är det snarare läge att fundera på att byta än att dosjustera. Och laktulos tas ju med fördel på morgonen tillsammans med mat. Och en av anledningarna där är ju att du vill ju inte få en laxerande effekt mitt i natten om du skulle ta det till kvällen till exempel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
De vanligaste biverkningarna på laktulos är ju just alltså gasighet och liksom obehag, smärta kopplat till den. Och det brukar ofta vara övergående, men kan bli så besvärande att det gör att de inte tar medicinen.
Okej, Daniel, då har vi gått igenom trappsteg 1 och 2.
Precis.
Av totalt 4.
Ja.
Så vad har vi i steg 3?
Ja, steg 3 som då är en svårare förstoppning. Då ska man ha jobbat med det tidigare, men då brukar man byta till läkemedel av makrogol-typ. Mm. Och här är ju rätt så vanligt att det är i det här steget som man ofta då remitterar in. Att det är oftast här man kommer till barnmottagningen, och det är inte alltid säkert att man har provat någon makrogol via vårdcentralen, utan det kan ofta bli vi som sätter in det. Men absolut kan de ha testat det också.
Men makrogol, det är en mer potent typ av osmotiskt aktivt laktosiseringsmedel.
Ja, precis. Och den utövar ju då en osmotisk effekt i tarmarna som precis som de andra drar till sig vatten. Och den inducerar en laxerande effekt.
Mm.
Så att du får både en förbättrad transport och även en uppmjukad avföring som då underlättar tarmtömning. Och den vanligaste som man brukar prata om och som de flesta känner till är ju Movicol, som då finns i en barnversion som heter Movicol Junior.
Mm.
Den är ju rekommenderad att börja med från tidigast 2 års ålder.
Okay.
Och så. Och Movicol finns ju både i en behandlingsregim för förstoppning, men det finns också en behandlingsschema för men det finns också en behandlingsregim för om det föreligger ett mer uttalat fekalom, där man går in med högre doser för att få ut det då.
Ja.
En annan vanlig makrogol som vi använder på vår klinik utöver Movicol då, det är Forlax Junior, som har i princip samma verkningsmekanism som Movicol, men detta preparat kan användas från yngre ålder, där man kan gå in redan vid 6 månaders ålder. Och det är då ett potentare laxeringsmedel än laktulos, som man kan gå in med tidigt. Till skillnad då från Movicol Junior, som man enligt rekommendation inte ska gå in med förrän vid 2 års ålder.
Ja, vilket steg är vi på nu då, Daniel?
Ja, det är väl egentligen de här 3 stegen som är liksom standard för att få en regelbunden mjuk avföring. Men sen finns det ju, när man kanske är i en lite mer akut fas av sin förstoppning eller haft besvär väldigt länge, då finns det ju mer saker att ta till för att kanske lösa mer det akuta besvären av förstoppningen.
Mm.
Och då är det ju lavemang. Och lavemang är ju att vätska förs in i tarmen via ändtarmen, och denna vätskan ska ju sen då påverka tarmen mekaniskt och ge en stimulering av peristaltiken och på så sätt snabbt och effektivt förhoppningsvis lösa pluggen som sitter där.
Bra. Det var lite nörderi vad lavemang betyder, men det vi skulle säga var ju då att jag avbröt dig lite mitt i allting där. Nu.
Ja, precis. Lavemang. Och det använder vi ju då både som en akut medicin när man kommer in akut med förstoppning, eller en komma igång att lösa problemet medicin vid en mer kronisk förstoppning.
Mm.
Det vanligaste vi använder på vår klinik är ju det som heter Klyx, som är en rektallösning bestående av bland annat sorbitol. Och det den gör är ju att den har en effekt så att den mjukar upp den här väldigt hårda fekalieklumpen, den smörjer tarmslemhinnan och får också en väldigt effektiv utflöde inom rätt så kort tid. Man brukar ju säga att effekt uppnås inom 15 minuter, ibland ännu snabbare.
Mm.
Och det finns ju olika varianter av detta. Det finns det som heter Resulax, som är i princip samma ämne, minimala skillnader. Och så finns det som heter Mikrolax. Här brukar vi rekommendera Resulax, för den är i sin sammansättning snällare för tarmen och brukar inte ge så mycket besvär. Till exempel Mikrolax kan vara mer retande, och det kan även Klyx vara, att det känns, till skillnad från att de blir jättebajsnödiga, så kan det också svida och göra lite ont.
Okej, så Resulax, Klyx och
Mikrolax.
Mikrolax är olika sorters lavemang.
Precis.
Ja.
Och det vi då brukar göra, är det en akut påkommen, nytillkommen förstoppning som kommer till oss på barnakuten, då brukar vi ge dem ett Klyx på plats. Eventuellt skickar vi med dem ett till som de kan ta om ytterligare en eller två dagar. Och sen rekommendation att ni måste ta kontakt med BVC eller vårdcentral för att ta ett tag i det här. Har de kommit till oss mer på remiss, där det är mer kronisk förstoppningsproblematik, då i tillägg till att vi sätter in oftast en makrogol, så börjar vi också med ett Klyx-schema. Och det finns
men,
fler.
Förlåt Daniel, men nu säger du Klyx. Menar du Mikrolax?
Nej, jag menar Klyx.
Du menar Klyx?
Jag menar Klyx.
Även fast det retade lite.
Ja, och det är Resulax som är det snälla. Inte Mikrolax.
Ah, okej. Okay. Vad bra.
Och det innebär i princip att man tar ett Klyx varje dag i cirka 4-5 dagar. Och därefter varannan dag i ytterligare 4-5 dagar.
Mm.
För att verkligen tömma tarmen, och under tiden som det mjukgörande medlet som man har satt in kommer igång och verkar, så att det inte uppstår en ny plugg då.
Mm.
Så att det är att liksom lösa ut pluggen som sitter där och hålla en tarmen tom tills den mjukgörande effekten har kommit igång.
Mm. Just det. Så då använder vi Klyx, och det är ett sorts lavemang.
Precis.
Bara för att andra personer som liksom jag är förvirrade av olika begrepp inom obstipationens härliga värld.
Ja. Sen är det väl två saker till som är viktiga att nämna, som liksom är, som ingår i behandlingsarsenalen, men lite beroende på situation då. Det ena är att man ska alltid fundera på om det krävs lite smärtlindring i början hos de riktigt hos de förstoppade barnen.
Mm.
Så finns det anamnes på att de verkar ha väldigt ont när de bajsar, eller att man ser en tydlig fissur av sprickbildning, så kan det vara väldigt bra och effektivt att förskriva lite xylokaingel, som då kan appliceras just runt ändtarmsöppningen strax innan man planerar att man ska gå på toa. Eller till exempel innan man planerar att ge Klyx och så.
Mm.
För att underlätta avföringsavgång, defekation.
Just det. I den här behandlingstrappan så stod det som på steg 4 som vi är nu, ett alternativ till alternativ 1 som var, då var lavemang, Klyx. Och det var Movicol i upptrappad dos.
Men varför hittar jag alltid?
Är det något du vill kännas vid?
Vad har jag gjort av mitt papper? Nej, där är det, ligger framför mig. Herregud. Ja, det man syftar på då är det som jag nämnde innan kring makrogoler, att man kan också använda sig av en lite högre dos som en fekalonbehandling. Och det finns ett schema i FASS för det, där man i princip går in med ett högre antal påsar som man ökar successivt under några dagar tills man når en topp som man fortsätter med tills fekalomet har lösts upp, och då ska man liksom sluta med de höga doserna.
Mm. Okej. Kan det hos vissa barn vara så att man behöver ha kontinuerlig behandling av något av de här stegen under flera års tid. Har du varit med om det?
Nej, jag har nog inte personligen varit med om någon som har behövt så lång tid.
Nej.
Och hamnar man i en sån situation att man har jobbat i kanske upp mot ett år och det fortfarande inte är bra, eller egentligen har det inte blivit bra på så långt, då ska man ju reagera tidigare, utan det här med när man pratar om att man ska jobba ett halvår minst, då ska det ju varit bra i flera månader. Man ska ju rätt så snabbt komma in i en fas där man känner att nu börjar det funka, annars ska man ju justera doser och så, men om det ändå inte funkar då får man ju ånyo omvärdera om det ändå kan finnas någon icke-funktionell anledning bakom. Och gräva ännu djupare i det här, hur är det egentligen det psykosociala, hur funkar det hemma, och återigen då, hur funkar det med, alltså man får gå igenom allt igen. Och vi har ju på våran klinik en dagavdelning som det kallas, en liten vad ska jag kalla det? Vi har ju på våran klinik en lite som en intermediär avdelning som kallas för dagavdelningen, som där komplicerade patienter av olika slag tas om hand, och där kan ju en förstoppning som inte följer mönstret hamna för att gå på en lite mer intensivare utredning eller behandling på plats till exempel. Det skulle man nämnt i början. Det kan du klippa in hur du vill. En viktig faktor som man alltid ska tänka på tidigt, om medicinen inte hjälper, man har varit tydlig i sina instruktioner, man har gett instruktioner om doshöjning och pratat om allt det här viktiga, det är ju att fundera kring compliance hos både föräldrar och barn. Att verkligen efter på något sätt verkligen säkerställa att de har förstått hur medicinen ska tas, och att den ska tas regelbundet, och hela det här med vikten och regelbundna toalettbarn och allting. Det är ju den vanligaste förklaringen till att det inte blir bra i första hand. Det är ju bristande compliance.
Just det. Jag hade något...
Det kommer alltid där. Ja, förlåt.
Jo, men jag har haft några såna här, när jag suttit på vårdcentral, meddelande från, man får ju mycket så här receptförnyelser. Och då har det varit en del barn som har fått, nu minns jag inte vad de har fått insatt från BVC, men förmodligen har det varit något steg ett i den här behandlingsrappan, och typ laktolås.
Steg 2.
Just det, steg 1 var livsstil, livsstil och kost. Okej, men steg 2. Och nu liksom kanske har det gått 2 år och behöver receptförnyelse. Men då tänker jag att då ska man ju då inte slendronmässigt bara förnya det, utan då är det ju kanske man borde träffa det barnet och se, eller ringa upp föräldrarna och se vad...
Åtminstone kolla igenom om de har haft BVC-kontakt och man har diskuterat den här problematiken. Och man måste ju säkerställa att dels att medicinen har den önskade effekten, och att man har gjort uttrappningsförsök och så. Så att de inte bara står på det för att. Men det finns ju ibland så att, det kan ju ibland vara så att man behöver det här under en längre period för att verkligen komma tillbaka. Hos det mindre barnet finns det absolut goda förutsättningar att tarmen kommer tillbaka och liksom återställa sig. Till exempel får man den här uttalad förstoppningsproblematik i tonåren och i vuxen ålder, då kommer man sannolikt ha en förstoppningsbenägenhet resten av livet. Som jag nämnde tidigare här, så var det ju 2 saker utanför behandlingstrappan, eller som vi ska nämna, och vi har pratat om vikten av smärtlindring. Det som också kan komma upp, som man kan ha funderingar kring, det är den gruppen inom laxermedel som kan kallas för tarmirriterande medel. Det kanske är en av de kändare preparaten är silaxoraldroppar. Där har man tidigare historiskt sett tänkt att här finns det en risk för vanebildning av tarmen, att man blir som beroende av det här, och att därför har man sagt att det ska användas med stor försiktighet till barn. Sen har man väl på senare tid kunnat visa att det nog inte finns så mycket belägg för det. Men det är ju ingen medicin som vi använder till vardags särskilt mycket, men det är någonting man kan ta till som ett andrahandsalternativ. Men jag personligen har inte så mycket erfarenhet av det.
Jättebra. Nu har vi pratat länge och väl om avföring och hård sådan i barns bukar.
Oj, herregud. Ja. Det blir inget mer idag.
Daniel tittar på klockan. Nu har vi pratat om obstipation i cirka 2 timmar. Men ni som lyssnar har fått en lite mer komprimerad version. Där vi har klippt bort cirka 30 minuters skratt. Och fniss. Men vad roligt det var, Daniel, att du ville komma hit och prata bajs.
Ja, alltid kul att få prata bajs.
Ja. Otroligt roligt. Jag trodde att jag hade blivit liksom mer professionell än så. Att jag inte skulle fnissa så här mycket. Men det var roligt. Och jag har i alla fall fått mera klarhet i olika sorters behandlingar och obstipation.
Vad bra.
Så tack så jättemycket för att du kom.
Tack för att jag fick vara med.
Välkommen åter.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.